Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Margareta Müller. Sändningen kommer från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Jag är född i Sverige, men flyttade tidigt till Danmark eftersom mamma var danska. Sen blev det Nordamerika och därifrån Sydamerika, närmare bestämt Argentina. Där jag bodde med mina föräldrar och syskon i nästan 10 år innan jag kom till Paraguay, som blev mitt missionsland i över 40 år. Jag har tänkt att berätta lite hur det var när jag blev frälst eller gav mitt liv till Jesus. Då var jag bara 10 år gammal och det var i Nordamerika. Det var ett kvällsmöte där pastorn hade predikat och jag kanske inte förstod så mycket av vad han sa. Men när han gjorde en inbjudan, vem vill överge sitt liv till Jesus? Då kände jag på något sätt att det var till mig han talade. Mina föräldrar skulle ju till Sydamerika som missionärer. Och jag tänkte, jag måste överlämna mitt liv till Jesus, för det hjälper ju inte att mina föräldrar ska ut och tjäna Jesus, utan jag måste ta ett personligt steg för honom. Och den kvällen räckte jag upp min hand och tänkte att Jesus, han såg min lilla barnahand, och den kvällen blev jag ett Guds barn på riktigt. Och sen att nyss fyllda 16 år och komma till en ö blev i mitt tycke jordens ände. Det var inte lätt. Alla drömmar och planer om framtiden gick i stöpet. Jag hade försökt att få pappa till att inse att jag måste stanna i Skandinavien. Jag måste gå i skolan. Jag måste gå och lära mig något. Men han sa, du är den som bäst kan spanska och du måste följa med ut till Argentina igen. Tänk, vi ska upp i norra i Argentina och där ska vi starta ett barnhem. Men efter en 7 dagars resa upp på floden i en gammal prom där vi sov under en presenning kom vi fram till vad jag trodde skulle vara en riktig hamn. Men som var en förhöjning av strandkanten där båten lade till. Efter timmar och avlastning av alla våra saker, bland annat en traktor med påhängsvagn, en mindre båt med motor och annat som vi hade med personligen. Innan vi kom fram till platsen där vi skulle bo fick vi sova i tält. Den första natten och de följande det är inte så mycket av sövande. Vi fick besök av alla kusserna på platsen som gick lösa förstås och ville ha en titt på nykomlingarna och smaka på det danska strå som omgärdade båten. Det var ju fint att ha under tältet, trodde vi alltså. Redan nästa dag fick min bror Bengt, som var ett år yngre än jag, låna en häst och tillsammans med en man från trakten red över 20 kilometer varje väg för att undersöka läget där vi i framtiden skulle bo. När han kom tillbaka på kvällen slängde han sig i tältet med gråten i halsen och sa: vad skulle vi hit att göra? Minns jag tänkte, vad är det han har sett egentligen för att bli så upprörd? Och det skulle vi snart få veta. Nu ska vi lyssna till Recuerdos de Ipacaraí.
Thank you.
Men varför befann vi oss där på denna ö? Våran far hade fått lagt på sitt hjärta att börja ett barnhem. Att ta hand om föräldralösa barn, de som gick på gatan eller inte hade någon säng att sova i. De som hade en mamma men som inte kunde försörja sina barn. Alltså var vi där för att börja just ett hem för dessa barn. När efter några dagar var dags för oss att egentligen resa till den plats där vi skulle bo. Vi satte oss på flaket bakom traktorn, mamma, de två mindre syskon och jag. När vi kom fram till platsen förstod jag varför Bengt hade varit så ledsen. Det som fanns var ett gammalt tvåvåningsträhus där risodlarna hade bott. För att komma in i det gamla huset fick vi först göra rent efter korna och andra kryp som fanns där. Toalett fanns inte, så ett hål i jorden grävdes snart. Om tiden som vi bodde där skulle jag kunna berätta mycket. Men det som för mig blev meningsfullt den första tiden var att jag fick berätta om Jesus för människorna. Med hjälp av flanellografbilderna fick de för första gången höra talas om honom som dog och uppstod för dem. Det var påskdagen 1960. Och i slutet av samma år var jag med min far och hämtade de första barnen. Några enkla hus hade byggts av hemgjorda mursten med lera på väggarna och halm på taket. Man fick göra det bästa av situationen och när man är ung så går det. Några dagar i veckan satt jag med fötterna i floden som låg bara 50 meter från huset. Hade på mig en stor stråhatt på huvudet och tvättade familjens och barnens kläder. Sångrösten var inte den bästa, men jag sjöng av hela hjärtat. Jag har ej något i världen blivit. Jag tillhör bara en ringa släkt. Men ett jag vet att min namn står skrivet och jag är medborgare i himlens land. Ungefär låter det så här från danska. Och nu ska vi lyssna till Pájaro Campana. Där jag satt och tvättade kläderna i floden kunde jag se den paraguayska ön Yacyretá och undrade vad som fanns i Paraguay, hur det såg ut med mera. Mycket hade man hört i Argentina att i Paraguay fanns det många vilda djur, indianer finns i skogen och mycket fattigdom. Det skulle faktiskt inte gå så många år och jag fick verkligen uppleva Paraguay. Paraguay är kallad för Sydamerikas trädgård men också för dess hjärta. Något som var ganska tydligt för mig var att jag visste att min himmelske fader hade omsorg om mig och att jag kunde be honom om allt. Därför blev min bön ibland: Gud, den dag jag ska gifta mig må det bli med en gudstjänare och att vi tillsammans kan tjäna dig. Men ändå, hur skulle Herren svara på min bön? På ön fanns ju ingen som jag kunde tänka mig gifta mig med. De unga män var förstås ivriga och kom till söndagsskolan. Och ibland kunde det bli någon present i form av vild and eller annat som växte eller fanns på platsen. Min far sa till mig när jag försökte fråga om jag fick gå på bibelskolan i Buenos Aires, som låg cirka 1300 kilometer från ön. Du ska se att det en dag kommer ett skepp lastat just för dig. Jag vill inte erkänna att jag hoppas att det inte blir sittande på denna ö resten av mitt liv. Det hade jag inte behövt bekymra mig för på 80-talet flyttade detta barnhemmet till fastlandet. Nu ska vi lyssna till Missionera.
Thank you.
Barnaskaran växte hela tiden. Som medhjälpare hade vi en sjuksköterska från Danmark. Hon blev en trofaskinarina som arbetade under alla år med barnen tills hon kallade hem till Herren. Behoven var många och inte minst en tandläkare för alla barnen. Pappa han blev bekant med en från huvudstaden i Misiones län. Han kom till ön med sin trambor för att laga barnens tänder. Efter att ha varit på ön några gånger berättade han om en systerson som hette Bruno och att han var missionär bland indianerna i urskogen i Paraguay. Och då kände både mina föräldrar att det en dag skulle bli deras måg. Men det hade de inte talat om för mig. Dagarna gick, tiden gick, månaderna gick och söndagsskolan föll på min lott att hålla samtidigt som jag satt i floden som jag berättade innan. Och jag kunde bara be den bönen som jag hade bett innan. Herre, den dag jag ska gifta mig må det bli en gudstjänare och att vi tillsammans kan tjäna dig. Det var juli månad mitt på vintern. För vi har ju, det är ju precis omvänt än det här. Så vi hade haft söndagsskola och satt sedan runt bordet för att äta middag. Och ännu bodde vi kvar som familj i det gamla trähuset med sitt jordgolv och utan fönster. Dörren var locket till en låda som vi haft med och som jag tyckte skulle hållas ren sopade golvet så under bordet var ett lagom hål för regnvatten som fortsatte in över locket när det regnade. När vi ätit halvvägs färdig hörde vi någon komma på häst och stanna utanför huset. Min lillebror Lennart springer ut och ropar: det är Bruno. Han kände igen honom från kortet vi sett av honom, som hans morbror tandläkaren haft med sig. Och så saken är den att jag var redan förälskad i Bruno efter jag sett honom på kort. Så när jag hör att det är Bruno blev jag både varm och kall. Och jag kan minnas än att jag tog på mig min tröja, jag tog av den och jag tog på den igen. För jag ville inte att någon fick veta att jag tyckte om honom. Han blev förstås bjuden på vår enkla mat. Och jag vågades inte ens upp från min tallrik. För det kändes som om han visste att jag var förälskad i honom. Vi hade möte den kvällen. Och ännu kommer jag ihåg vad hans predikan. Den kvällen kom Mustafa till tro på Jesus. Det var den första som tog emot Jesus som sin frälsare efter vi hade kommit till APP. I söndagsskolan tänkte jag, det är ingen som vill ta emot Jesus. Och jag kom ihåg att det var en av flickorna hon hade fått en bibel. Och när hon inbjöd mig att komma hem till sig och jag på hästrygg red hem till henne och kom ut till deras lilla dass som de hade utanför, såg att Bibeln hang där som toalettpapper, då blev jag hemskt ledsen. Minns att jag red hem och jag grät och sa till mamma: det lönar sig inte. Det kan inte löna sig att vi predikar, vi berättar om Jesus här. Det är ingen annan än Mustafa som kommer till tro. Men nu ska vi höra är här på spel Paraguari. Thank you. hade kommit till ön, först med en båt och sedan var det hästen som gällde. En mycket strabatsrik resa. Men varför hade han kommit? Jo, han ville se hur barnhemmet var för kanske lära sig något som kunde användas bland indianerna. Senare fick vi veta att det verkliga motivet var att bekanta sig med Gunnar Axels äldsta dotter. Sen på våren skulle det vara en konferens i Asunción, Paraguay. Och min far tyckte att jag som undervisade i söndagsskolan skulle resa dit med honom. Ja, tänkte jag, kanske Bruno kommer dit. Men missionären som hade hand om konferensen kunde berätta för min far att Bruno inte skulle vara där. Han hade åkt tillbaka till skogen. Men hur som helst kom Bruno. Och enda gång jag åkte i tåg var då i Paraguay. Med Bruno och hans föräldrar. De 370 kilometer tog 14 timmar. På den resan fick jag ta del av hans liv bland indianerna. Och jag berättade hur vi hamnade på Apipe Grande på ön. Nästa dag skulle han åka tillbaka. Men innan fick jag frågan om jag var villig att stå vid hans sida och tjäna Gud bland indianerna. Det var ju det jag hade bett om. Någon att tillsammans få tjäna honom, få tjäna Gud tillsammans med. Jag fick bönesvar och i mitt tycke Paraguays stiligaste man. Carreta Guay och Joki är de följande här på spel. Thank you. På min 20-årsdag förlovade vi oss och sedan blev det bröllop. Men innan var min bror Bengt och jag på Brunos 25-års födelsedag i urskogen. Om jag berättar lite från det bröllopet. Ja, det är ju något man aldrig glömmer. Det blev sand mellan tänderna vi satt ute på vid ett enkelt bord. Sedan blev det också kött. Är ju väldigt vanligt att man får där ute. Och det hängde ifrån väggarna som inte var helt färdiga än. Och taket var inte lagt på den lilla kyrkan. Så vi kunde se upp till himlen. Men Guds välsignelse var över oss den dagen. Och när vi var, men innan var vi alltså ute i skogen, djurskogen. Och jag kan berätta från den tiden att jag tyckte det var jättefint. Det var jättetrevligt. Och vi var på små möten och vi var ute och såg indianer hur de bodde. Och jag tänkte, här kommer jag att trivas. Om jag skulle berätta om allt jag var med om dessa år, blev vi inte färdig på ett bra tag. Men jag vill bara säga, det är mycket man inte förstår. Men Gud är suverän. Och att veta det här har hjälpt igenom alla svåra passager. Jag skulle önska jag kunde säga, de levde lyckligt i alla sina dagar och tjänade Gud tillsammans. Men tyvärr blev äktenskapet all för kort. Vi var gifta i bara 13 år. Under dessa år så var kanske mitt livs lyckligaste år. Fick vi börja på närarbete i södra delen av landet. Vi fick se människor komma till tro. Bli döpta i vatten och döpta i den heliga ande. Jag fick också under dessa år vara med om att mina 3 barn blev födda under den tiden. En dag strax före jul omkom Bruno till följd av en motorcykelolycka. Och han blev bara 38 år. Vi ska lyssna till India och Gallito Cantor. Jag stod tillbaka nu med mina tre minderåriga barn som jag nämnde innan. Min make och barnens far, en Guds tjänare, hade lämnat oss. Gud har varit trofast och hjälpt intills idag. Nu hoppas jag att min berättelse kan vara kanske till hjälp för någon. Om att Gud har omsorg om oss. Livet blir inte alltid som vi tänkt och drömt oss. Men han är och förblir min far. Och som han är och som han har förblivit för mig, kommer han också att bli för dig. Han kommer att vara din far. Han kommer att vara hjälpa dig igenom mörka passage i livet. Och du kan räkna med att han har omsorg om dig så som han haft om mig. Det har gått många år sedan Bruno lämnade oss. Mina barn är vuxna. Jag har barnbarn. Men Gud är och förblir densamme. Jag har fått lov av bara nåd att tjäna Gud ute i Paraguay, i Asunción, som är Paraguays huvudstad. Och det har bara varit nåd alltihop. Nåd att få se människor komma till tro. Nåd att få vara med om att ge ut vår lilla tidning i församlingen. Nåd att få vara med och inspela radioprogram. Nåd att få vara med kvinnomöte ute i landet. Nåd att få vara med och få tjäna honom. Jag hade ju trott att jag skulle stå vid den Guds tjänare sida. Men Gud har hållit mig uppe under alla år som har gått sedan dess. Och han är trofast. Han är trofast som han var den dagen när jag gifte mig. Är han trofast idag. Betania-församlingen i Nyhem har varit den församling som har stött bakom mig alla år. År ut och år in, som har varit trogna och tjänat Gud på det sättet. Så också jag kan få vara med och tjäna honom. Och jag är oerhört tacksam för det. De har varit min familj här i Sverige. Nu har jag kommit hem för att stanna i Sverige. Sedan jag blev pensionär. Och Gud, han är densamme idag i ålderdomens tid. Det han lovat vara med oss intills den dagen. Och han är med oss därför han är densamme igår och idag, ja, till evig tid. Nu ska vi lyssna till Isla Saca och Punteada Ocara. Thank you.
Du har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Margareta Müller. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.